Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtiva Grell. Och där tar det tyvärr lite slut för Elinor Svensson är inte med den här veckan. För hennes hund är jättesjuk och det är fruktansvärt jobbigt för henne. Så vi kan alla skänka en tanke om kärlek och värme till Elinor, tycker jag. Jag har skaffat en vikarie.
Of sorts.
Verkligen. Min egen syster Kristin Magrell. Hej.
Hej.
Hej. Vi låter likadant om vi pratar.
Ja, det gör vi. Så att, det blir ett intressant avsnitt för alla.
Jag skulle ha tänkt mer innan jag valde. Men
du skulle ha valt en annan syster. Du har några till att välja bland.
Men du är den enda som inte är så upptagen.
Det var så därför jag fick vara med. Ja. Tack, tack.
Men usch, stackars Lisen.
Ja, stackars Lisen.
Lilla Lisen är sjuk. Men vi får bara hoppa. Det måste bli bra. Det måste bli jättebra. Ja, för att annars, jag klarar inte av att tänka på något annat och börja gråta. Men det var kul att du kunde ställa upp i alla fall. Du har liksom satt. Jag skojar inte, på det sämsta stället i poddrummet. Och jag bara försöker få det flera gånger. Men kan du inte flytta så att det, nej, men här blir det jättebra. Tycker du att det här funkar bra?
Det funkar jättebra. Jag är väldigt trött. Ja. Och jag orkade inte skjuta stolen närmare dig.
Nej, det visar sig. Jävla slapp.
Jag är faktiskt också ganska upptagen. Även om jag är den som är minst upptagen.
Jag vet, jag skojade. Du är väldigt upptagen.
Jag är så upptagen, upptagen. Så trött, så trött.
Mm-mm. All right. Vad heter det? Men jag tänker att vi kör igång helt enkelt.
Ja. Bara berätta.
Det finns väl inget intressant om dig att säga.
Nej, det här. Allt har sagts.
Vad tycker du om olösta fall?
Jag gillar dem inte. Nej. Det känns jättejobbigt att det inte finns något slut eller något straff. Jag vill gärna ha ett straff.
Jag med. Det är så himla, det är så gammaltestamentligt satisfying.
Ja, lite hämnd och lite straff. Ja. Och liksom punkt slut.
När någon bara får en släng av sleven.
Ja,
verkligen. Det är underbart.
Jag älskar det.
Ja. Nej, men så att det här är tyvärr olöst. Men vad fan, det var väldigt mycket spännande, vad ska man säga, olika leads kan jag säga.
Ja, okay.
Det blir, det fortgår ett tag efter man tror att det är över, så att säga.
Ja, nice.
Jag har fått hjälp av Sofia Stefan den här veckan med research. Varför tittar du på mig som att du hatar mig? Man ska aldrig ha med sin familj, bara vi brukar typ ha en buffert.
Du vet att det här är mitt avslappnade ansikte. Du ser också ut så när du är avslappnad.
Men du var inte avslappnad, du var lite nöjd, fast liksom på ett elakt sätt.
Trött och avslappnad i kombination.
Ja. Ja, visst.
Du får hantera det.
Ja, jag får hantera det bäst jag vill. All right, vi ska dra igång. Jag drar källorna först, vi har det avklarat. Sofia har läst på Wikipedia, Reddit, hon har läst artiklar på CBS News, The Independent, Indianapolis Star. Hon har läst massa olika, men vem orkar skriva ut alla? Nej, det fattar jag verkligen. Och Crime Weekly, som är en podd. Vi ska prata om Lauren Spearer. Så vi kommer vara i USA, Kiki. Där känner du dig som hemma.
Jag känner mig jättehemma. Det är ofta så när ni gör ett fall i USA, att ni ibland liksom... Ni säger vissa namn fel.
Tyst!
Och ni liksom killgissar ganska mycket på så olika detaljer.
Ja,
då sitter jag och skriker in i mina hörlurar svaren. Så att det är härligt att jag får vara här nu och kanske rätta dig och sådär.
Mm.
Känns så trevligt.
Jag kan göra det här själv.
Känner jag. Vill att jag åker hem nu?
Mm. Ja. Okej. Okay. Men du är ju America.
Jag är America,
Eftersom din man är American. Ja. Och du aldrig har velat vara svensk egentligen.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tycker det känns trist att vara svensk.
Mm. All right, men Lauren Spearer i alla fall. Så vi är i Bloomington, Indiana.
Do you know it? I do.
Varför, hur fan känner du till Bloomington, Indiana?
För att min mans syrra bodde i Indianapolis och det gjorde min man också precis innan han flyttade till Sverige.
Men inte i Bloomington.
Inte i Bloomington, men du vet, amerikaner pratar om typ alla städer i staterna de bor i. Det är helt sjukt.
So we went down to Bloomington, you know, just heard like Minnesota.
So we went to Bloomington, verkligen. Ja. Och, vad heter det, Parks and Rec, så pratar de om Bloomington. För det är panien där som de bor i.
Right. Mm. Spännande. Mycket bra. Redan har du bidragit.
Ja, men jag säger
mycket
det.
Lite.
Men ändå något.
Ja, men det är ändå någonting. Kul att du kunde komma. Okej. Det är den 3 juni 2011. Och otroligt ful stil 2011.
Nej, men alltså oerhört.
Alltså det var ju värre kanske några år innan. Men det hade liksom inte hämtat sig riktigt.
Jag lyssnade på kafferepet precis innan. Och då var det någon som skickade in en historia med att modet då var breda bälten.
Ja, på långa linnen.
Ja. Ja. Nej, men alltså det var så fult.
Nej, det var så fult. Det var så fult.
Oh, om jag klädde mig så med spets på nederkanten.
I did all of them things.
All them things. Men
till sitt försvar, otroligt bekvämt.
Ja, det var det.
Hur som helst, det ska inte fastna här. 20-åriga Lauren Spearer anmäls försvunnen av sin pojkvän Jesse Wolf. Han har försökt få tag på henne hela dagen, men hon har inte svarat vare sig på sms eller i telefon. Men en gång när han ringer så svarar en man. Och det är någon som jobbar på en sportbar som heter Kilroy's. Känns det som att alla college-städer i hela USA har en bar som heter Kilroy?
Men det känns som att alla, att det är så här, det finns alltid en Irish bar, Irish pub. Det låter lite som det, Kilroy's.
Eller så här, I traveled, you know, I went to Australia and Thailand, now I'm a Kilroy.
Den känner jag inte alls.
Det kanske är mest Australians som gör sånt.
Kan du inte göra den australiensiska?
Nej, jag tänker inte. Jag tänker inte bjuda på det.
Oh, herregud, vad oskönigt.
I went to Thailand and... Jag vet inte.
Nej, det vart amerikanskt, men det...
Jag kan inte nu. Nu är jag inställd på det här.
Absolut.
Hur som helst. De säger då att de har hittat hennes telefon där när de stängde. Så hon ska ha glömt den där. Så då försöker Jesse få tag på hennes rumskompis för att liksom komma in där och se om hon är hemma. Hon är inte där. Och vid 4 på eftermiddagen så har han kontaktat hennes föräldrar också. Och polisen för att anmäla henne försvunnen. Fy fan, vilken jävla förmiddag. Alltså för en pojkvän också, när man är i en college-stad. Först är ju verkligen tanken, okej, vart fan är hon? Hon har varit otrogen, typ. Mm. Eller hur? Den paniken.
Mm.
Tills man börjar inse, oh fuck, det här är på riktigt.
Ja.
Kunde det bli värre? Ja, men det kunde det. Okej, så Lauren och Jesse i alla fall varit tillsammans i 3 år. Och han känner hennes familj väldigt väl. De kommer överens. Och Laurens familj kommer överens om att de ska komma så snabbt som möjligt till Bloomington för att hjälpa till och leta efter Lauren.
Och vart bodde de någonstans? Det kanske du har sagt.
Nej, men jag kommer till det.
Mm, okay.
För det är det som kommer nu, nämligen lite bakgrund på Lauren.
Mm.
Hon var 20 då när det här händer och hon pluggar på Indiana University. Hon pluggar textile merchandise.
Ooh.
Ja, vilket typ betyder att hon vill jobba med design och textilindustrin.
Mm.
Liksom, hon vill bli kläddesigner.
Jag fattar.
Hon har vuxit upp i Scarsdale, New York, som är a nice place.
Mm.
Och det finns stora hus, stora bankkonton och sånt där. Och där växer hon upp med sina föräldrar och en syster. Hon är väldigt engagerad i olika välgörenhetsprojekt, såklart.
Redan, som 20-åring?
Ja, men i USA, du vet, du är 5 år gammal. Ja, nej, och bor du i ett fint hus, då gäller det.
True.
Work in the community, like payback, because like we got everything and so many people got nothing and that's okay, just as long as I hand them like a water sometimes. Jag vet inte, gud vad jag
men verkligen. Nu. Jo, men det är verkligen
det är en fin community spirit. Som den kan vara värd någonting. Det är hennes judiska församling i alla fall som arrangerar det här välgörenhetsprojektet under hennes tid i high school. Och hon fortsätter med det sen hon börjar på universitetet. Och genom sin synagoga så har hon också hjälpt till efter orkanen Katrina i New Orleans bland annat.
Men gud, ja men då var det ju...
Ja, men religious places är lite bra på att tänka på sånt där.
Ja, absolut, absolut.
Nu på college i alla fall så har hon varit i Israel under spring break och planterat träd för Jewish National Fund. Under somrarna på high school så brukar hon vara på ett sommarcamp, typ som ett kollo. Camp Towanda i Pennsylvania. Pennsylvania, hörde du att du sa det?
Pennsylvania, ja, nej jag hörde inte det. Tur för dig. För
ja, verkligen. Det hade dödat mig.
Ja, verkligen. Dödat dig. Så himla hårt. Jättehård stämning när Elinor inte är här.
Ja, jag vet. Gud. Ja. Hur som haver. Camp Towanda. Det är där hon också träffar sin pojkvän Jesse. Det verkar vara ganska kul, Camp Towanda.
Men alltså är det
American så, camps seem kind of fun.
Ja, men är det som typ så här, du vet när de åker upp till The Catskills i The Marvelous Mrs. Maisel? Ja, men det är ju familjecamp.
Det här är mer typ camp för bara barn. Mer som i Gilmore Girls när...
Alla våra referenser.
Exakt, är så jävla
det är samma sen. Producent. Samma
nej men hur som helst, det verkar kul. Man gör olika sporter och spel och hänger där. Hon träffar sin pojkvän Jesse där i alla fall. Och flera andra vänner som hon fortfarande hänger med när hon börjar läsa på Indiana University. För de börjar också där. En av de kompisarna heter Jason Rosenbaum. Han kallas Jay. Vi kommer träffa honom längre fram, det är därför jag nämner hans namn nu. Bloomington är en ganska liten college-stad där Indiana University ligger. Alla bor väldigt nära skolan och väldigt nära varandra, men också väldigt nära alla pubbar och uteställen.
Just det.
Så det verkar underbart att plugga där. Det är också, den här skolan är känd för att vara en av de bästa festskolorna i hela USA.
Aha, det visste inte jag.
It's a party college.
Oh my god, I just knew it's famous for Indiana University Press. That's like a big deal.
Really?
Men jag visste inte att det var...
Fuck you for knowing that.
I'm a researcher, like I should know that.
Yeah, you should. Men det är också väldigt känt för sitt college basketlag.
Jaha.
Tydligen väldigt bra. Någon hade skrivit på en hemsida som rankade partyskolor i USA. IU is a drinking school with a basketball problem.
Den känslan.
Nice. I alla fall så verkar det som att utelivet för studenterna är och var ganska bra. Det var typ fest varje dag om man ville det. Uppsala universitet också, om man ska vara helt ärlig. Kvarteren med krogarna ligger off-campus, såklart, för vi är i USA. Men just runt krogarna så ligger en del off-campus-boenden. Och off-campus-boenden är ju när man inte bor i dorms.
Nej, just det, precis.
Utan man bor i liksom lägenhetskomplex.
Mm.
För elever med kanske lite mer pengar, i snittvis.
Alltså, i USA kanske det är så. När jag pluggade i England så bodde man ju i dorms första året. Och det var ju mycket dyrare än att bo i, liksom, dela hus med någon som man gjorde sen.
Well, bloody fucking dark. Ja, men det är, jag vet inte. Jag bara gissade på. Men det, så är det säkert.
Och nu rättar jag dig. Det är ju därför jag är här.
Det är verkligen därför du är här. Och Lauren bor i ett sånt lägenhetskomplex. Och de andra i hennes gäng som vi kommer träffa här under kvällen. Så, men eftersom hon bor där så tar det inte mer än 3-5 minuter att promenera hem från krogen. Sweet.
Okej. Ramla hem.
Ja. Enkelt. Så hon anmäls försvunnen 3 juni på eftermiddagen. Och det hon gjorde kvällen och natten innan då. Efter skolan är slut och när de flesta, har lämnat för att det är sommarlov. Men hon är kvar för att hennes pojkvän Jesse då har några sommarkurser som han ska göra klart. Och sen ska de resa hem till östkusten tillsammans för han bor på Long Island. Såklart. Och also very nice.
Very nice.
Och det är inte så långt från Scarsdale som jag också är very nice. Ja. Så Lauren och några kompisar har tittat på en NBA-match. Det är National Basketball Association League.
Nej, att jag vet ju inte riktigt, men det låter ju bra. National Basketball.
Jag tror att det är basket man tittar på i alla fall.
Ja, det är 100%.
De har förfestat, de har druckit vin, de har haft kul, för de ska ut på krogen sen. Mm. Och under tiden som de är hemma så får hon ett par sms från just Jay Rosenbaum, som vill att hon ska komma till hans lägenhet, för där är också fest. Mm. Och klockan 12:30 så ses hon på en övervakningskamera i korridoren när hon lämnar sin lägenhet. Då har hon med sig en annan kompis som också bor i samma hus som henne. Inte i samma lägenhet, men i samma hus. Han heter David Rohn. Eller R-O-H-N. Rohn.
Ja, det skulle jag också säga.
Mm. När de är hemma då hos Jay Rosenbaum så får de massa drinkar. Och där på festen så är också Jays grannar och kompisar. Bland annat en kille som heter Corey Rossman. Och Corey har inte känt Lauren i flera år, utan de har lärt känna varandra på det här universitetet då, genom Jay. Och Corey bor också med Michael Beth, som kommer bli intressant lite senare.
Många, så det är många namn.
Ja, jag vet. Mycket att hålla, men det är därför vi går igenom det nu och så liksom nämns hela tiden.
Yes.
Corey och Michael delade alltså lägenhet. Så är det. Men de delade inte med Jay, utan de bor ett par dörrar bort, men i samma hus som Jay.
Okay.
Mm. Och på den här festen så börjar Lauren och Corey prata med varann. De dricker ihop och de hänger rätt mycket. Och det finns de som säger att Corey på den här festen ska ha sagt att han vill hooka upp med Lauren.
Mm.
Och att båda de två är väldigt fulla.
Okay.
Lauren är väldigt liten. She's a petite girl.
Mm.
Snygg liten petit tjej. Hon är 148 cm lång, väger cirka 40 kilo. Så att hon dricker
148,
som...
148 sa du det?
Ja.
Det är så jävla kort.
Kiki.
Ja, förlåt. Det är inte meningen att vara liksom...
You're very judgmental
racist
right now.
Racist against the short people. Men alltså, det är väldigt kort.
Det var kort.
Vår fasta Annegitta är en 52. Hon är väldigt kort.
Mm, så är det. Ja, visst. Men du vet, en jättesöt liten tjej.
Ja, jag fattar.
You know the look.
Mm.
Men det är också det. Hon dricker mycket. Hon blir väldigt full, såklart.
Mm.
Och Jay ska senare ha sagt att alltså, han har hört det här från Lauren eller från David, att Sarah... att de på något sätt ska ha tagit kokain och benzo.
Oj.
Det här vet vi liksom ingenting om mer ingående.
Nej,
men det alltså det är American teens, of course they're gonna do some drugs. De gör ju sånt.
Ja, de där borta, ja.
Ja, jag menar, det finns ju folk här som jag också, men jag bara menar, där är det väl standard. Men jag säger det nu, för att sen blev det ju så jävla mycket. Aha, tog hon droger? Man bara, men... Snälla,
ja,
snälla.
Nej, jag fattar. Det är ju liksom, nej,
låt oss keep it liksom städat här.
Mm.
De gör sånt. Ja. Det är inte så att hon she didn't have a drug problem. Nej. She wasn't like a lost kid.
And she didn't like bring it on herself because she was doing drugs and she shouldn't have been.
Nej, exakt. Vilket finns en underton av.
Ja,
absolut.
Jag förstår det.
Mm. Grejen är också att Lauren har ett hjärtfel. Det är något långt QT-syndrom. Mm. Som hon i alla fall medicinerar för. Och det här syndromet kan få hjärtat att rusa och skapa flimmer och så. Så det är inte kanske något man klassiskt vill stoppa i sig benzo eller kokain med.
Nej.
Nödvändigtvis. Men å andra sidan, hon är 20 och går på universitetet. She's gonna do it.
Mm.
Killen som hon kommer dit med, som heter David Rohn, han ses då på kamera i sitt och i Laurens hus återvända, inte långt efter att han och Lauren lämnade. Så han lämnar den här festen. Och dagen efter så lämnar han sin lägenhet klockan 11. Det kan man se på kameror. Okay. Så att han är helt avskriven. Han har inget med det här att göra.
Nej.
Så han följer med en dit och sen försvann han.
Okay.
Och Laurens kille, han är inte med den här kvällen alls.
Nej, just det.
Och vanligtvis brukar de gå ut tillsammans. Men han var hemma den här kvällen och skulle titta på NBA-matchen och liksom hänga bara. Mm. Och de har smsat lite fram och tillbaks, Lauren och Jesse, men... Och hon har skrivit så här, nej men jag ska gå och lägga mig. Och hans sista sms var att om hon vaknade så kunde hon ringa honom. För han skulle vara upp sent och titta på matchen. Så att det kan ju vara att hon ville kanske avsluta den här relationen, frågetecken.
Ja, så hon sa att han trodde att hon var hemma och skulle gå och lägga sig. Han visste inte att hon var
ute. Ja, hon ville väl kanske gå ut själv.
Ja, jag fattar. Mm. Det kan man ju verkligen förstå.
Så han säger att han gick och la sig 02:30 när matchen är slut. Och då har han inte hört från henne. Och enligt kompisarna i hennes lägenhet så... sms-utväxlingen med Jesse, den var innan hon gick till festen hos Jay.
Mm, mm.
Så någon gång under i alla fall den här festen hos Jay så bestämmer Lauren och Corey för att de ska dra till Killer, eller till en bar i alla fall, och dricka mer.
Mm.
Det verkar som att de har en liten flört på gång.
De har
en säkert ville träffa honom själv.
Ja.
Som de skulle säga på inom Bachelor in Paradise universat. Jag vill lära känna honom mer. Jag vill prata med honom mer. se om det kan finnas någonting där. Han är väldigt djup.
Han är väldigt djup.
Vi har mycket gemensamt. Vi båda gillar Italien.
Jag har aldrig kollat på Bachelor in Paradise, men det låter också väldigt mycket som Love Island.
Alltså det är den enda gången Sverige har lyckats komma nära och vara bra i Love Island.
Ja, men just det, jag kommer ihåg att du har sagt.
Okej, tillbaka till historien. Mm. 11:45 då så ses Lauren och Corey komma in på Kilroys sportbar. Hon är inte 21, så hon får inte dricka på krogen. Men Corey köper drinkar till henne. Så man kan se på övervakningsbilderna att så här, hon är väldigt full.
Mm.
Och det finns generellt ganska mycket film från olika övervakningskameror som man kan pussla ihop liksom den här tidslinjen om vart de har gått och så, sett just mycket under natten. Det är bara en bild på henne från hennes korridor i huset som polisen har släppt, men i alla fall så vet man att man kan följa.
Okay.
Och då, på den bilden så kan man se att hon är a little tipsy.
Mm.
Flera på Kilroys, jag antar att det är både folk som jobbar där eller som bara var där, har sagt att båda var så fulla att de snubblade omkring. Typ stöttade varandra för att de skulle kunna gå.
Jaha, shit. Så de är verkligen
de har kört
på lyset.
Ja. Ja. Men hon måste väl supa ner sig så att hon liksom kan vara otrogen. Det här är min gissning nu bara. Att hon är så här, det här får jag inte göra. Men om vi bara är ute och dricker, då har jag fortfarande en ursäkt.
I don't really remember. Like, I was like really drunk.
Ja, verkligen. What? I was just out partying. Så på Kilroy så har de en utomhusdel som de har inrett som en strand med sand och grejer. Och där tar Lauren av sig sina skor och börjar flipsa runt.
Mm.
Det här låter som liksom jag så himla mycket.
Jag kan se det framför mig.
Ja.
Ja, jag kan se dig framför mig.
Ja, inte så mycket du. Jag däremot i den åldern.
Jo, men 10 år tillbaka, 100%.
Ja, kanske det. I alla fall. Och cirka 2:30 så lämnar Lauren och Corey Kilroys. Då har Lauren inte skor. Och inte telefon.
Mm.
Och så promenerar de till Laurens lägenhet. Och bara några minuter senare så ser man hur de går in i hennes lägenhetskomplex. Det ligger 3 minuter därifrån. Så det är liksom ingen lång walk. De går in i hissen, de åker upp till 50:e våningen där hon bor. Men när de kliver ur hissen så stöter de på 3 killar. Och alla de 3 är vänner med Jesse, Laurens pojkvän.
Ah, okay.
En av dem heter Zach Oakes, känner också Lauren. Och han undrar vad Corey gör med henne och han ser också att hon är väldigt full och är så här, ska jag hjälpa dig hem? För det är också den här, Corey, nu är hon för full, nu får du släppa. Jag fattar att du också är full, liksom, this is not gonna happen now.
Nej, precis.
Och Zach och Corey börjar tjafsa då.
Mm.
Get off her, man! Ja, du fattar ju.
Ja, jag kan
A brawl.
Ja.
De har en tjafs och det slutar med att Zach slår till Corey. Alltså punch in the face. Och det leder då till att Corey, enligt honom själv, blir väldigt omtöcknad och snurrig.
Mm.
Men Zach följer inte med de andra och Lauren till hennes lägenhet för att se så att hon kommer hem. Utan hon går istället själv med Corey till sin lägenhet.
Men är de inne i lägenhetskomplexet då?
Mm, och bara på väg till hennes dörr. De kommer ut på hennes våning och där träffar de dem. Och sen går de till Lauren.
Okay.
Men de går inte in i hennes lägenhet heller, utan de går istället ut ur huset igen. Hon har alltså fortfarande inga skor. Remember this.
Men okay.
Jag vet. Mm, alltså jag vet inte om det där hände. De sa, kom, gå in till mig. Han bara, nej, vi kan inte vara. Vi måste gå till mig. Oh, Jessica kommer. De kanske ringer Jess. Han kan komma över. Jag tänker mig snacket.
Mm.
Mm. Så 1 kvarter från Laurens lägenhet så är det en kvinna som ser. Hon går förbi Lauren och Corey.
Mm.
Och då sitter hon på ett trappsteg till någon butik. Och när hon går förbi så reser sig Lauren upp men ramlar handlöst bakåt och slår i bakhuvudet i trappsteget.
Så oj! Liksom, vadå, när hon gör ingenting?
Nej, men kvinnan är så här, behöver ni hjälp? Och Corey bara, nej, vi klarar det, jag ska hjälpa henne typ.
Okej.
Okay. I don't know. Och enligt polisen då så finns det ytterligare ett fall som har fångats på film. Mm. Som i tid är strax efter att hon ramlar på trappan. Och då ramlar hon rakt fram och tar inte emot sig. Utan landar liksom faceplant, bara rätt ner i asfalten med ansiktet.
Aj.
Så det är uppenbart att hon är både full och
bäng. Hon kan liksom inte ta emot sig med
mat.
Eller hon hinner inte. Nej. Aj, fan vad ont det skulle göra.
Och grejen är att det står ju att de ska ha tagit kokain och benzo. Och benzo, alltså kokain får jag den inte. Det är ju snarare att man liksom snap out of it.
Ja, det låter konstigt att hon skulle bli liksom så här bort. borta.
Mm, men sättet. Benzo däremot, där jag hittade en artikel på Vice som heter Trippa tryckt, artikelserie. Och då står det i alla fall så här om Benzo. Du börjar känna av effekterna efter ungefär 20 minuter. Du börjar känna dig avslappnad, kanske lite sömnig. Beroende på hur mycket du tagit kommer du lägga märke till en del perceptionsförändringar. Kanske lite suddig syn. Effekterna pikar efter ungefär en timme. Med högre doser kan du få problem med koordinationen.
Ja.
Om du tagit mycket kan du få en blackout.
Mm.
Även om du fortfarande är upp och går kommer ditt minne av det efterhand vara helt borta.
Ja, okay. Men då...
Så jag tycker det liksom lirar med benzo.
Mm.
Och alkohol. Men då brukar man ju liksom däcka lite snabbare kanske. Nej, det är olika för olika människor, jag ska inte säga.
Mm.
Ja. 2:48 så ses låren gå in i en gränd som är en genväg mellan College Avenue och Morton Street som leder till Corys lägenhetshus.
Hon ses gå där, men inte Cory eller båda två?
Det vet jag inte.
Nej.
I gränden hittas senare Laurens handväska med plånbok och nycklar i. Så någonstans har tappat dem där.
Mm.
02:51 så ses Lauren och Cory gå över en tom parkeringsplats. Och strax efter anländer Cory och Lauren i Corys lägenhet.
Mm.
Och i lägenheten är då Corys rumskompis Michael Beth. Okay. Do you remember? Han var med på festen också.
Okay. Mm.
Han har varit hemma under kvällen och jobbat med någon skoluppgift. Och väl i lägenheten så kräks Cory på övervåningen.
Mm. Sexy.
Mm. Och Michael säger att han hjälper Cory att gå och lägga sig.
Mm.
Sen försöker han övertala Lauren, för hon är också väldigt berusad, att hon ska sova på soffan.
Mm.
Men hon säger, nej, jag vill hem.
Jaha, oj.
Så vid 4:30. Så att alltså, du vet, de kommer in där 3:50. Och alltså 40 minuter senare då, så ringer Michael till Jay Rosenbaum.
Mm.
För så här, kan du snälla hjälpa till att ta hand om Lauren? För Michael känner, när Michael Beth, han känner inte Lauren speciellt bra. Och nu har han fått en full tjej här att ta hand om.
Mm.
Och liksom, du vet. Och Cory har somnat. Och Michael säger då att... Lauren under den här tiden vill ha mer att dricka och att hon vill att han också ska ta något att dricka. Så hon alltså, är fortsatt i liksom party mode.
Ja, oj, det här är inte en victim shaming grej.
Nej.
Så, men alltså hon måste ha varit så jävla jobbig.
Gud, ja.
I want another drink. Like you should, you're so boring. You should have something to drink. Oh my god, like loosen up.
Gud, ja. Men det är bara så är man när man är 20.
Ja, alltså, och 100%.
Mm. Absolut. Verkligen, att man blir så svinfull och bara I don't feel so good, maybe I should have a drink.
Ja, do you have any vodka?
Alltså jag minns att jag liksom stått i så här baren så här 5 minuter innan stängning och bara
oj, oj, oj.
5 shots! Ja. Man bara, idiot!
Gå hem.
Mm. Men sluta! Bara, nej, men vi har stängt baren. Hallå!
Snälla.
Ja, och då, just det, så minns jag att jag sen skulle hem och faceplantar liksom i min kebab.
Ja, på tal om...
Alltså ni menar på gatan, rakt. Ramla rakt fram i min kebab?
Nej.
Jo.
Jag har ju gått rakt in i ett träd. Jag plädde näsblod.
Ja.
Ja, nej, men det. Absolut.
Det är en del av att växa upp, hörni.
Det är det.
I alla fall. Hon hamnade till slut i Jays lägenhet. Enligt Michael och Jay. Det här finns ju ingen footage på, utan det här är hur de berättade.
Mm.
Och Jay säger att han ser att hon har ett blåmärke under ögat. Och det är väl gissningsvis då från hennes faceplant i asfalten. Och hon säger att hon inte minns var hon fått det ifrån. Och att hon säger att hon vill hem till sig och hon har ju inte sin telefon, så hon börjar få låna hans telefon, och från den telefonen så ringer hon 2 samtal till 2 olika vänner. Den ena vännen är då David Rohn, och det andra samtalet har polisen inte sagt vem det var till. Ingen av dem hon ringer svarar och inga meddelanden lämnas, men man vet att det har skett, det är helt säkert, för det finns på Jays samtalslista.
Okay.
Men vem som ringde vet man ju inte säkert då, men det var hennes kompis, som maybe.
Men jag fattar inte. Alltså, om man ramlar rakt på sitt ansikte utan att ta emot sig, då har man ju inte en black eye. Alltså, då,
man det kan man ju få.
Jo, men jag menar, då måste man ju slå sönder. Alltså, man måste ju blöda. Man har slagit sönder säkert näsan. Man måste ju ha slagit sig så hårt.
Man kanske vred ansiktet lite.
Ja. Jag vet inte.
Det är svårt att se på övervakningskamera exakt vad det.
Nej, men det var väl han som berättade det, var det inte det?
Nej, det var att de ser det på nära.
Jaha, okej.
Att de bara, okej. Boom!
Ja, nej, men du sa att han sa att hon hade ett black eye och det var för att hon
Jay hade det. Säger det, men jag sa att gissningsvis är det väl från det.
Ja,
men
okej.
Han säger bara att hon har det i alla fall. Så 4:30 så säger Jay att Lauren lämnar lägenheten, och det är sista observationen av henne. Och han säger att hon gick mot korsningen av 11th Street och College Avenue, vilket skulle vara då i riktning mot hennes lägenhet. Det finns inga övervakningsbilder på henne och Corey när de kommer till lägenheten. Och inte heller på när hon lämnar.
Hmm.
För kamerorna vid deras lägenhetskomplex funkade inte. Och det är oklart om de inte funkade bara den dagen eller om de hade varit i funktion länge.
Hmm.
Men enligt flera personer kom hon dit och ringde de där samtalen. Så det kan man förmodligen veta säkert. Michael Beth har ju inte druckit överhuvudtaget. Så hans vittnesmål kanske man kan lita på om det är sant, om du förstår.
Ja, precis.
Men det finns inte heller några observationer av henne via några kameror på den här promenaden som Jade säger att hon påbörjade mot sin lägenhet.
Alltså att hon har lämnat lägenheten, det är bara enligt deras utsago.
Ja, precis. Så det enda vi har där inifrån, det är ju liksom de här killarnas berättelse om vad som ska ha hänt.
Mm.
Men det är ganska lång tid. Alltså i 40 minuter hon är inne först i Corey och Michael Beths lägenhet. Och sen är hon liksom inne i Jays lägenhet en timme.
Mm.
Och det de berättar tycker jag inte låter som att det ska ta så lång tid.
Nej.
Så det kanske är lite märkligt. Men de var fulla och de kanske började tjafsa om att hon skulle gå hem. Och du vet, det är en eller tredje.
Ja.
Men i alla fall, Lauren anmäld försvunnen. Vi är tillbaka där vi började. And this is the story we have. Så hennes föräldrar kommer till Bloomington och hjälper till att leta efter henne. Och 7 juni så hålls en presskonferens där polisen är väldigt tydliga med att de misstänker foul play. Foul play är ett så bra ord.
Ja, det är
eller
verkligen.
Bra uttryck, ska man säga.
Jättebra uttryck.
Och de genomför husrannsakan i Laurens lägenhet och där hittar de en liten mängd kokain. Och de tar hennes dator för att se vilka kontakter de har haft på nätet och kanske hitta misstänkta den vägen på något sätt. Polisen är väldigt intresserade såklart av alla de här festdeltagarna och de som var med Lauren den här natten och kvällen. Allihop skaffar advokater ganska omgående. Men det är inte så konstigt. Det kanske är rimligt att de gör.
Ja, det, speciellt om de är...
The last people who saw her alive.
Ja, men om de också är bättre bemedlade.
Ja.
Då brukar man ju lawyer up ganska fort.
Ja, exakt.
My daddy's lawyer.
Mm, verkligen. Mm. Dad says I should get a lawyer.
Mm, exakt.
Oh my god, dude. Och hennes pojkvän letar de 2 första dagarna och sen kommer hans föräldrar och hämtar hem honom.
Okay.
Honey, you shouldn't be here. No. I think you should go home now.
This is not your problem anymore. She's not your problem anymore.
Oh, det här vet vi ingenting
nej,
om.
Alltså, det här,
this is the riff.
Ja, verkligen. Mm-hmm. Vi riffar 100%.
Ja, och det alltså, vissa tycker att det är misstänkt, men jag vet, det tycker inte jag är så konstigt. Han är ju också bara liksom...
Men han är ju bara ett barn egentligen. Ja. Alltså, okej, han är 20.
He's a douche, ska jag bara. Nej, det vet vi inte heller. Men han är en helt vanlig college student. Man är inte full om vuxen, det kan man...
Nej, men alltså om ens flickvän försvinner så kanske man inte vill vara där. Speciellt i början av sommaren när man ändå ska åka hem snart.
I 2 dagar letar man och får bara höra alla killar hon har varit med under kvällen när hon har sagt att hon sover.
Ja.
Så det är klart att han mår piss och att hans föräldrar bara... You should come home now and I'll make a chicken soup.
Ja, men verkligen. Do you want a sandwich? 100%.
Verkligen. Do you want a sandwich?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
polisen arbetade initialt med att han skulle kunna vara intressant för utredningen. Liksom. Mm. Men, alltså, att han har fått reda på att hon är ute med andra killar och liksom söker upp henne under natten och då dödat henne. Så. Men de har släppt det ganska omgående och det verkar inte som att han har lämnat sitt hem överhuvudtaget.
Nej. Har han alibi? Vet man det?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag skulle gissa på att han har det, för han bor ju inte ensam väl.
Nej, för det känns också konstigt att de skulle släppa det så himla fort annars.
Ja, verkligen. Jag tror vi kan nog släppa Jesse.
Mm.
Polisen har inga misstänkta, men de har ju teorier. Så de säger i början av utredningen att de har 10 persons of interest. Och bland dem då är Corey Rossman, Michael Beth, Jay Rosenbaum och Jesse Wolf. Alla går med på att ta DNA-tester, vilket ju inte spelar någon roll nu, men om man skulle hitta en kropp eller så.
Ja, just det.
Mm. Corey Rossman var ju med henne större delar av kvällen. Och de söker genom hans bil och hans lägenhet och de hittar ingenting. Man söker också genom Jessies lägenhet och bil. Mamma hittar ingenting. Alla de här får ta lögndetektortester och de klarar dem.
Mm.
Det är inte via polisen de gör det, utan de gör det via sina advokater.
Jaha.
Så att det är väl mer kanske så här, de hade kanske inte saknat om de inte passed dem. Men nej, det är också ett lögndetektortest.
Hur tillförlitlig är lögndetektortest?
Inte alls, inte överhuvudtaget. Men på 4 pers kanske, alla måste ju veta om det. Alltså, om det är Jesse så kan ju han bara klara sig. Men de andra 3, they know something.
Mm.
Så I don't know. Men ja, hur som helst.
Men var riktigt duktiga på att ljuga.
Ja, så kan det vara. Kan vara det. Jag stänger inga dörrar. Och Corey Rossmans officiella historia via sina advokater är att han blev så omtöcknad av den här smällen att han inte riktigt har koll på tider och händelser och att han har liksom lite minneslucka och sådär.
Ja,
och
han tagit bens
och var skitfull.
Ja. Ja.
Och han menar att han har blivit trakasserad av Lorens föräldrar efter det här. Jag skulle också trakassera skiten ur honom.
Ja,
det kan jag säga.
Med.
Gud,
verkligen.
Ja.
Speciellt om man kanske tror att ens dotter inte, she would never do this. What did you do to my little princess giving her drugs?
Alltså att men de gud, kan liksom ja, tänka men att också så här, inflytande. Alldeles oavsett, man bara, du var med henne, ja, du satt i det här tillståndet gud, ja. Och sen släpper ni ut henne på gatan, vad i helvete? I don't care what happened, you're responsible.
Precis, alltså, jag kommer vara
I'm gonna hate you forever.
Ja,
för de tycker också att det är trams att han säger att han har blivit trakasserad, för de bara, han kan inte bli trakasserad av oss för han har konsekvent vägrat att prata med oss.
Ja, just det. Mm. Och det är därför han tycker att han har blivit trakasserad, för att de vägrar ju upp
när
han
säger I don't want to talk to your mom. God mom.
Mm.
Så under de närmsta veckorna efter försvinnandet så kommer det in en del tips som leder till att de bland annat letar i en sjö i närheten. Det förekommer en vit pickup på övervakningsbilder som man spårar ägare till och undersöker, men det ger ingenting. Det kommer tips om dålig lukt och nygrävd jord från ett fält utanför stan. Då söker man där, men det visar sig vara någon sorts avloppsarbete som utförts.
Mm.
Och man får tips om att några från lägenhetshuset där hon sist sågs hade burit ut stora sopsäckar i alla fall. Mm. Så man söker igenom 42 ton sopor på en soptipp.
Åh jävlar!
Men ingenting. Så Jay ska ha haft besök av vänner från Michigan som man sett packa bilen och lämna Bloomington väldigt tidigt på morgonen. Och det såg som misstänkt då. Men de är identifierade och avförda från utredningen.
Mm.
Så polisen har verkligen jobbat hårt, men man kommer liksom ingenstans.
Nej.
Och Lorens föräldrar är väldigt kritiska till att de som var med henne den där kvällen liksom inte pratar och har vädjat till dem och samarbetat med polisen. Men man kan också hävda att de har gjort det. Liksom.
Men har de blivit förhörda?
Mm.
Okej.
De har liksom alltid ställt upp och blivit förhörda.
Ja, okej.
Och så. Och de har lämnat DNA. De har gjort lögndetektortest.
Ja, just det.
Och så.
De har gjort alla grejerna.
Och FBI har varit inblandade och de har varit samarbetsvilliga även med dem.
Mm.
Men familjen vill att de ska prata med deras egna utredare. Vilket de inte har velat göra. Och gissningsvis på inrådan av sina advokater.
Ja, såklart.
Och det kan man kanske också förstå, det för det ser illa ut.
Mm.
Men har de inte varit inblandade i det här så är det klart att man inte vill sätta sig i en position, så att säga.
Nej.
Samtidigt som man bara med skitsamma pratar med människan då. Jaja.
Ja, precis. Om man har lite empati för föräldrarna.
My lawyer said I shouldn't.
Nej, och det känns också lite sådär spoiled brat eller college-kille som typ har våldtagit någon och bara lawyer up direkt.
Ja, det är det jag tänker nämligen.
Ja.
Föräldrarna har liksom i alla fall då vädjat till de här inblandade och sitta ner och prata med dem också. Och Det sägs att Jesse och Jay har pratat med familjen och deras utredare. Mm. Men Corey har vägrat.
Mm. Förlåt, Jay var...
Jay Rosenbaum, det var han som hade fest som de gick till efter de hade haft förfest hemma hos Laura.
Just det.
Hennes kompis från camp.
Just det, camp friend.
Och Laurens pappa uttalar sig i media och säger att han är övertygad om att ifall Lauren inte hade träffat Corey den kvällen så hade hon varit vid liv.
Mm.
Och jag menar, det kan ju vara sant, men det
man kan
inte,
förstå
inte
att
hans
han tycker
fel.
Det.
Ja, men jag hade känt exakt likadant.
Ja.
Men liksom...
Den som tog droger med min dotter, alltså också få se sin dotter så, alltså på de här övervakningskamerorna, få se att hon liksom ramlar först baklänges, alltså du vet,
ja.
Det skulle vara så illa berörd.
Och de försöker hjälpa till och han bara, nej, jag gör det.
Ja, jag verkligen.
No, you don't, alltså, asshole.
Mm.
Och ta med henne hem nu och lämna henne där.
Ja, ta med henne till hennes hem.
Kolla att hennes kompis är hem. Alltså,
ja.
Vet, så här, just du.
Ja.
Alltså, oh. Men oh, de fattar ju inte det heller. Man är ung och fattar inte att man kan liksom dö av bara alkohol.
Mm.
Inte för att det är det som har hänt. Jag menar att det är något fel här. Jag bara menar att man inte ser allvaret riktigt.
Nej.
Så 2013, i alla fall 2 år efter försvinnandet, så lämnar föräldrarna in en civil lawsuit mot Corey Rosman, Jay Rosenbaum och Michael Beth. För de vill att de ska hållas ansvariga för hennes försvinnande och förmodliga död genom att de inte såg till att hon kom hem säkert när hon var så himla, himla full.
Ja, just det. Så typ manslaughter eller liksom... Vad skulle rubriceringen vara?
Nej, men bara ansvariga för att hon är död, typ.
Okej.
Okay. Grejen är så här... Ja, alltså, så, jag har ju sagt det, jag kan känna med dem som föräldrar där.
Mm.
Men alltså, den här Michael Beth ville att hon skulle sova på soffan. Han sa det upprepade gånger.
Mm.
Gissningsvis ville JD också.
Mm.
Alltså,
fast det vet vi ju inte, eftersom att det är de som har gett...
I know,
det
men
de säger.
Det verkar som att hon verkligen bara, jag vill hem. Alltså om det stämmer, jag bara, I'm just saying.
Mm.
Att de inte ser till att hon kommer hem säkert. Ja.
Det känns också så himla osannolikt att det skulle komma någon stranger och liksom plocka upp henne... plötsligt och
ja, min första tanke var verkligen 100% att säga, nej, men hon och han har kommit hem med en jättefull tjej, den här Corey.
Mm.
Och sen har de taken advantage och våldtagit
verkligen
henne. Och sen så har de insett så här, aha, hon, alltså hon liksom typ vaknat upp och vad fan har ni gjort? Nej, hon fattar, vi trodde att hon inte skulle fatta det.
Mm.
Och då har shit gone down.
Mm. Eller att hon har dött av sin hjärtsjukdom och att de då, shit, vi har ett lik, de kommer skylla på oss.
Ja, och inte ringa ambulansen som idioter.
Ja, verkligen.
Men i alla fall, de tycker då i alla fall att de har inte tagit hand om henne och det är så uppenbart att hon behöver det, så att de är ansvariga för det som har hänt henne då. Och kraven för bevisning i en civil lawsuit är lägre än om en åklagare har väckt åtal. Men det finns ju såklart ändå krav att uppfylla.
Mm.
Men grejen är, anledningen till att de gör det är att föräldrarna vill på det här sättet tvinga fram att de här inblandade måste vittna under ed.
Ja, just det.
Så det är ju smart, liksom. Mm. Och en domare underkänner till slut då stämningen mot Michael Beth. Men låter den gå vidare mot Corey Rosman och Jay Rosenbaum.
Okej.
Okay. Vilket är lite märkligt. Mellanhanden, cut him out, typ.
Ja, eller var det för att han var nykter?
I don't know. Ja, men det låter lite så.
Ja, de andra två, en hade fest och den andra var...
Den som är nykter är väl den som kanske kan ta lite kontroll, eller?
Ja, verkligen. Han har väl mer
ansvar. Men de menar väl på att så här, de var inte kompisar? Så.
Nej, och hon kom dit. Det var inte meningen. Alltså, de var inte i kontakt. Liksom,
ja, det är väl någon sorts moralisk aspekt. I don't know. Men när stämningen sen granskas så underkänns även stämningen mot Corey och Jay.
Mm-hmm.
Med motiveringen då att det finns en mängd olika teorier om vad som hänt, Lauren. Och det finns inga bevis för att någon av de teorierna kan stämma, så en jury kan inte ta ställning till om Jay och eller Corys handlingar bidrog till hennes förmodade död.
Men behöver man så mycket teknisk bevisning i en civil lawsuit?
Nej, men man behöver i alla fall kunna fastställa att de har gjort någonting fel, och det tycker de inte att man kan.
Nej, just det.
Man kan. Eller man kan inte säga att deras, alltså om hon har gått ut därifrån och sen på något sätt har dött, så kan man inte säga att det 100% var deras fel.
Nej.
Och det har inte heller gått 7 år sedan hon försvann, och då kan man inte säga att hon är död.
Nej, just det.
Så det är
man
mycket sånt där
kropp,
som
nej.
Krånglar till det.
Mm.
På årsdagen 2 år efter att hon försvann så gör Jesse Wolfs mamma ett uttalande. Speaking of, do you want a sandwich?
Ja.
Hon säger att Jesse alltid tog hand om Lauren och att han var ganska trött på det på grund av hennes användande av droger och att han hade tagit hand om henne hela deras förhållande. Och hon sa också... This poor little girl is not with us because of her drug abuse.
Så hon körde The American... Så hon har verkligen guilt-trippat henne.
Verkligen.
Oh. This poor
How could
girl.
She do this to my son? Like, do you know how he felt?
Men det är också klassiskt så här, rape...
I know, rape mom.
Fall. Ja, rape mom, exakt. De bara, he made a mistake and now he has to pay for it for the rest of his life.
Ja,
de bara, vad gör du nu? Ursäkta?
Och också... Pay for it for the rest of his life.
Ja, men verkligen så här, no. För han ska inte ha något straff. Han är inte. Han gjorde det var ett litet misstag bara. Det är väl ingenting vi behöver prata om.
She was a drug addict. And like that.
So she like deserves to die. Alltså det låter ju
Which
lite
is,
så.
Ja, verkligen. This poor little girl.
Ja, bara, hon var 20. Ursäkta. Hon var människa. Vi kanske ska liksom...
Shape it up a little.
Ja.
All right. Så i alla fall, det florerar en massa rykten om hur eller hur mycket... Eller om man tog droger överhuvudtaget och sådär. Mm. Man hittade kokain i ens lägenhet. Bla, bla. Det är så jävla irrelevant.
Ja, det har ingenting med
det. Det är så här, hennes föräldrar bara, nej, vi visste inte om det. Klart som fan, de inte visste
nej.
Om det.
Nej, 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 nej.
Hur som helst. Mm. Nu kommer lite teorier. Föräldrarna är i alla fall ganska övertygade om att hon är död.
Mm.
Dels på grund av hur berusad de var. Men de tror att hon kanske kan ha fått något i sina drinkar inne på Kilroys eftersom hon är så fruktansvärt kraftigt påverkad när hon går därifrån. Yes. Men hon är inte lika full när hon går in. Å andra sidan så serveras det drinkar på Kilroy.
Mm.
Som man blir full av.
Ja, ja, ja precis. Det,
så
kan
det finns mycket
kanske.
Footage av mig som går in på ett ställe och kommer på ett helt annat sätt.
Ja. I ett helt annat tillstånd.
Ja, verkligen. Ja. Den snabbklippningen kommer inte vara pretty. men då liksom...
Förlåt, jag fick bild av dig.
Ja, men du vet när jag gick hem med en fågel till exempel.
Ja, just det.
Att jag bara vaknade, då har jag dragit in liksom en liten fågel.
Med och oäten McDonald's.
Ja, det bara... som hade köpt jättemycket McDonald's-mat som jag bara ställt upp. Inte ätit, gått och lagt mig och sen vaknade jag av att en fågel är där inne och flyttade ut.
Som, mitt som hade panik, hade varit där hela natten när du låg och sov.
Åh, gud.
Pickat lite i din mun.
Usch. I alla fall, i den här teorin då så ingår det att det eventuellt kan vara så att hon dog av en oavsiktlig överdos. Liksom att hon avled hem åt Jay eller Corey som du
Precis.
Sa. Och att de har gjort sig av med kroppen och sen har de bildat liksom en tystnadspakt.
Ja.
För hon har ju inte setts någonstans efter det. Men å andra sidan, alltså jag har svårt att se att så många människor kan vara med på det och inte må fruktansvärt piss.
Ja, det gör de ju säkert. Mm. Men bros before hoes, eller?
Ja, men de har också gått vidare i livet och har ganska vanliga liv. De är gifta och har barn och bra jobb och sådär. Alltså, det är sånt kan hända, jag säger inget annat. Men, det är
men
många
i den här
poäng
podden kan man väl ändå få säga jo, ja. Klassiskt killar.
Ja, gud ja, gud ja. Alltså är det de så tror jag att de inte bara oh my god, she's dead, what do we do man? I can't tell my parents I've been drinking.
Alltså, jag tycker det känns jätteplausible.
Om det var high school.
Ja, men alltså, fast då ska så här i USA på college, alltså de är ju som high school kids.
Jo, det är sant.
De är inte drinking
sant.
Age.
Nej, jag vet.
De är också curlade som fan om de är liksom lite rich kids.
Ja.
Nej, men de är inte långt ifrån high school kids alls.
Nej, alltså det är så taskigt för att de kan ju vara helt vanliga, bara schyssta människor. Men bilden man har av dem är ju douchebag galore.
Ja, ja, douchebag alltså. Galore. Men ja, och har man haft en superfull tjej som har dött under natt eller försvunnit när man har varit där. Då, förlåt, men då får man leva lite med den stämpeln.
Men det är lite märkligt att de inte ringer ambulansen.
Ja, eller hur?
Men de kanske hade droger hemma. I don't know.
Ja, nej.
Och därför i den här teorin finns också då att det möjligtvis skulle kunna vara att de har begått något övergrepp mot henne. Och sen avsiktligt eller oavsiktligt dödat henne. Och samma sätt efter bara bildat en tystnadspakt. Men då ska de också göra sig av med en kropp. Ja, att den försvinner för alltid. And these are three college...
Men hur...
douchebags,
did anyone call their daddy? Eller, ringde någon och frågade, kan vi få hjälp med det här? Kanske. Eller har man har sett alla deras telefonsamtal som de gjorde?
Ja, man har kollat
samtalslistor. För det talar ju emot den teorin i så fall. För det känns ju ändå som att får man den paniken och bara, vi måste göra så. Det känns ändå som att man då ringer man i panik
så
till någon som man litar på.
Så jävla ruttat att bli av med en kropp för alltid. Alltså jag bara, jag säger inte
det,
det I'm not impressed.
Men det är duktigt, ja. Absolut. Och det är därför jag tänker att då fick de säkert hjälp att sopa
någonstans.
Igen spåren
ja.
Av en riktig vuxen.
Ja. I överdosteorin så finns en annan vinkel där Lauren ska ha tagit ecstasy och att hon avlidit och att de på festen gjort sig av med hennes kropp i The Ohio River och sen inte pratat om det mer. Jag vet inte.
Okej.
Okay. Den där teorin bubblade upp för att det här, för jag tror inte på den alls. Det var någon som satt i fängelse då som hade gått på det här universitetet. Corey Hammersly. Och han sitter inne nu på grund av droger på något vis. Och han ska i fängelset ha sagt till en annan intagen att han visste vad som hade hänt med Lauren. Det känns bara som att han behöver lite uppmärksamhet.
Han var bara på den här festen som hon gick ifrån sen?
Nej, han var inte där.
Vadå, så han var inte ens inblandad någonstans?
Nej. Och när så här föräldrarna och utredaren kontaktar honom så säger han så här, nej jag vet inte, jag har aldrig sett henne.
Okej.
Alltså inte för att det kan ju vara, men jag bara tycker att det låter lite så här classic inmate bullshit. Typ. Mm. Och en medlem i ett MC-gäng, Sons of Silence, No, you're not.
You're super fucking noisy.
Ja, verkligen.
Shut the fuck up.
Like super obnoxious. De skulle ha sagt saker om Lauren till, eller han, den här killen, ska ha sagt saker till, om Lauren till sin flickvän. Att han ska ha dödat henne och att hennes kropp var bra gödning för trädgården. Och jag bara, ja men det är bara att han misshandlar sin tjej och hotar henne med att
just det.
Du gör som jag säger för jag har dödat förr. Alltså,
men var det ett spår som de följde upp eller hur var det med
ja men det var ju ingenting.
Nej.
Så det var en massa blö.
Mm.
Men visst känns det konstigt att det bara skulle ha glidit in någon från ingenstans och dödat henne mayhapsedly.
Ja, haphazardly menar du?
Jag vet, men jag tycker mayhap är ett sånt roligt ord så jag har börjat sätta ihop dem.
Ja, ja, fint.
Mm. Mayhapsedly.
Ja, nej men jag uppskattar din uppfinningsrikedom, Johanna. Det ska du ha.
Jag kan. För det är inte första gången och inte sista gången något liknande händer i Bloomington.
Aha.
Jill Bearman, hon var 19 år, år 2000 när hon pluggade på
Indiana University.
Ja, skitsamma.
Indiana University.
Och gav sig då den 31 maj ut på en cykeltur som hon inte kom hemifrån. Hennes cykel hittas på ett fält flera kilometer från stan och hennes kropp hittas först 3 år senare.
Men vilket år var det här?
År 2000, så det är 11 år tidigare. Mm. Och Sofia skriver att hennes fall förtjänar ett helt eget avsnitt. Mm. Alltså det här är lite kort då. Men det finns en man som är fälld för det här mordet och han fälldes år 2006. Det är flera år innan Lauren försvann. Men bevisen mot honom är enligt många ganska svaga.
Mm.
Och så finns det liksom hyllmeter på Reddit om hans oskuld. Och att samma som dödade Jill också då kan vara skyldig till Laurens försvinnande.
Mm, just det.
Sen har vi också Hannah Wilson. Hon försvinner efter en festkväll i Bloomington 4 år efter Laurens försvinnande. Alltså 2015. Och hon hade också varit på Kilroy's den kvällen. Hon har festat med sin ex-pojkvän som var i stan med några kompisar. De har tagit några drinkar i baren på hotellet där de bodde och sen gick de till Kilroy's. Och när de kommer dit så tycker kompisarna, fan du nu Hanna, you're very drunk right now. Very drunk.
Very drunk.
Maybe you need to go home va? Så de ringer en taxi och taxin tar hem henne. Hon ringer en kompis klockan 1 på natten men den kompisen hör inte vad hon säger för att den här kompisen är också på nattklubb. Of course. Så när hennes rumskompisar kommer hem på natten så hittar de ytterdörren öppen och hennes väska med nycklar och telefon ligger på hennes säng men hon var inte i lägenheten. Dagen efter klockan 9 så får polisen in ett larm om en död kvinna som hittats i ett dike utanför stan. Och det är henne. Hon har svåra skador i huvudet som har lett hennes död.
Men hon kom hem ändå?
På något sätt så kommer hon hem. Om det är hon som har kommit hem.
Ja, ja.
Vid hennes fötter hittar de en mobiltelefon som tillhör en Daniel Messel. Och när de åker till hans trailer home så hittar de honom i färd med att göra sig av med blodiga kläder. Och det visar sig såklart vara hennes blod.
Mm.
De hittar även hennes blod i hans bil och han döms till 80 år i fängelse. Och han nekar till alla anklagelser, såklart, såklart.
Ja.
Men i polisens och åklagarens utredning kring Messel, Daniel Messel, så blir det väldigt tydligt att han har varit ett not so nice inslag i Bloomingtons nattliv.
Mm.
Det fanns polisrapporter där flera kvinnor i Bloomington anmält honom för att han ska försöka dra in dem i sin bil. Han har ropat obscena ord efter dem om de har vägrat komma in i hans bil och sånt där.
Mm.
En annan kvinna har anmält ett våldtäktsförsök där hon har varit i hans bil när han ska ha försökt attackera henne men hon lyckas smita. Och då har man, det vet man i hand för att man kollade hudceller under hennes naglar och matchade det till Daniel Messel. Det var då innan mordet.
Just det.
Och det fanns två ytterligare liknande våldtäktsförsök där tjejer accepterat skjuts från Daniel Messel som de har lyckats smita från också. Då.
Mm.
Smita.
Men det är ingen som har anmält honom för våldtäkt. Det är ingen som har blivit våldtagen av honom och inte blivit mördad, så att säga.
Nej. Han har försökt.
Precis. Mm.
Förutom det så finns det jättemycket vittnesmål om att Daniel Messel brukade cirkulera runt pubbarna i stan och erbjuda tjejer skjuts hem.
Mm.
Så de brukade kalla honom för The Creeper. Så han var liksom känd.
Det är så sjukt att det finns, alltså att man vet om det.
Yeah.
Och att det är bara så här, det är The Creeper. Man bara, no, that's a serial killer, but
yeah,
sure.
Never mind then. Under utredningen så hittar de massa väldigt grov porr på hans dator.
Mm.
Det är så jävla obehagligt att det ens finns. De flesta av de filmerna visar, alltså utan att gå in i detalj, så liknas det liksom våldtäkter på avsvimmade unga kvinnor.
Ja,
Så åklagaren som åtalade honom i Hannah Wilson-fallet är övertygad om att det är han som också inblandade Laurens försvinnande.
Ja, det kan jag förstå.
För att hon går ut hon går ut själv, en kort bit, men på den lilla biten, hon kan ha blivit upplockad.
Ja, om han kör runt på måfå och bara letar efter offer så är det...
Hon kan inte försvara sig om han drar in henne i bilen.
Nej, men gud.
Och att han är slarvig när jag kör med Hannas kropp.
Verkligen.
För då har han ju...
En mobiltelefon. Alltså att tappa sin mobil bredvid ett lik.
Ja, det är så jävla dumt. Men det kan ju också visa på att han blev lite slapig. Att han liksom tänkte det här, I got it now.
Ja, just det. Att han har kommit undan med så många mord innan.
Den här åklagaren har i alla fall gjort ett långt uttalande där han är tydlig med att det är hans högst privata åsikt, men att han skaffat sig den genom utredningen mot Daniel Messel och att han tycker att hans mönster och beteende passar bra in på någon som kan ha fört bort och mördat Lauren. Och det får man ju säga.
Han måste ju säga det, för att han kan ju inte föra i bevis utan något erkännande eller någon DNA-bevisning från hennes liksom försvinnande eller hennes kropp. Att det är han. Så det är klart att han måste säga så.
Ja, han måste också säga att åklagarmyndigheten och polisen är inte med mig i det här, men jag är.
Nej, liksom. Just det.
För om de går ut med något offentligt så är ju det.
Men vilken tur att vi snackade, eller att jag snackade väldigt mycket skit om de här killarna som nu kanske är...
Visst liksom kände man så lite? För jag tänkte också, jag bara, they obviously did something. Och sen nu bara, okej. Okay.
Kollat på lite för mycket film.
Samtidigt.
College.
Älskar vi slumpen? Nej. Okej, okay, han har... den här åklagaren har i alla fall identifierat ett område i Bloomington som man kallar för Messel's Zone of Danger, baserat på var de här olika överfallen har skett. Och i ena utkanten av den här identifierade zonen är vägen som Lauren borde ha gått på vägen hem från Jay. Och han menar också att Daniel Messel säkert hade koll på övervakningskameror och att han fattar vart han ska ställa sig om han behöver en blind spot.
Just det.
Ingen i utredningen kring Lawrence Spearer har kontaktat honom och han är inte del av den utredningen. Men jag tycker ändå att det är spännande att han känns sig tvungen att säga någonting. Lawrence mamma har uttalat sig och sagt att hon tagit del av den här åklagarens åsikter. Och säger att ja, hon tycker också att det låter fullt möjligt. Men det är svårt då, eftersom de inte har någon kropp.
Nej, precis.
Sen finns det fler teorier.
Nej, men på riktigt. Det känns ju ändå som att det var väldigt övertygande, den sista.
Visst är det? Men jag tycker det är spännande att det är så här, alltså jag gillar ju mest när det är olöst men man typ vet vem det är. Men nu är det mer så här, ändå ganska bra.
Men vad vet man om, vad heter han, David Messel?
Daniel Messel.
Förlåt, Daniel Messel. Vad vet man om honom? Alltså är han därifrån? Har han flyttat dit?
Nej, han bodde där i någon trailerhome, jag har ingen mer bakgrund på honom.
Nej, för jag tycker, det är ju lite intressant för det finns ju andra fall i USA där det är våldtäktsmän och mördare som bosätter sig liksom nära college towns just för att det är liksom fulla tjejer och att det är en sån liten inom en liten radie liksom.
Så var det ju 100% med honom.
Säga.
Men sen finns det också en liten Reddit-teori som fått lite vind i seglen. Nämligen att det är Israel Keys som har fört bort och dödat Lauren. Känner du igen namnet Israel Keys?
Låt mig tänka. Sa du något i början?
Nej, okay. Utan han är en samtida seriemördare. Som
jaha, nej, det säger inte mig någonting.
Nej, men han bodde i Alaska och åkte runt överallt och mördade folk. Och hade liksom, ja, men vad ska man säga?
Hade kul.
Ted Bundy vibes.
Ja,
hade kul.
He enjoyed himself.
Sure.
Can't say
anything. Do you want
else.
A sandwich?
För, alltså, det, grejen är att det känns som att man bara, you're reaching.
Mm.
Men det finns några grejer som ändå är spännande. Israel Keys var i Indiana när Lauren försvann.
Okej.
Okay. Och under natten som hon försvann så har man inte lyckats fastställa var han var.
Mm.
Det är en lucka på 12-14 timmar. Så det är en rimlig lucka.
Mm.
Hans mamma bodde cirka 3 timmar från Bloomington. Och man tror att han har varit i, eller man har väl lite på fötterna, men man tror i alla fall att han har varit i Bloomington och scoutat det området några år tidigare.
Mm-hmm.
Det spekuleras i om han har grävt ner någon av sina killkits i närheten då. Lauren var också hans typ.
Ah, okay.
Petit och full.
Petit och full, ja.
Mm. Ja, lätt att kontrollera.
Känns ändå som många seriemördares typ.
Får man säga.
Mm.
Han ska också, när han har konfronterats av FBI med det här fallet med Lauren, ha reagerat på ett väldigt liknande sätt som han har gjort när han konfronterats med fall som är bekräftat att det är han.
Okej.
Okay. Så det är inte helt farfetched.
Interesting, interesting.
Men det är också helt sjukt att tänka att en helt vanlig tjej är ute och festar lite. And all this is a runner.
Ja, ja, nej, men alltså det är bara, det åker runt så många seriemördare.
Nej, men alltså det är douchebag college kids. Ja. Det är liksom...
Nej, men det är alla grejer.
Så många seriemördare.
Och plugga även... inte USA-tjejer. Det är en det enda jag kan säga. Det är det råd jag kan ge till er. Det är livsfarligt alltså.
Vet du, mitt råd är, tjejer, drick inte alkohol.
Ta inte droger, drick inte alkohol. Gå inte på universitetet.
Gå inte ut.
Nej, lär dig laga mat, stanna hemma. Som jag brukar säga.
Skaffa er ett liv. Herregud. Ja, i alla fall lite mer sociala mediegrejen då. Det här är lite, den här är mer out there, men den är lite spännande. Det har kommit en TikTok-teori.
Mm.
Det finns, och eller fanns, någon typ av online-casino där man loggar in och spelar mot kvinnliga dealers.
Okay.
Det här är tydligen förbjudet i USA, men med någon sorts VPN så kan man komma åt det i alla fall.
Mm.
Kvinnorna som syns i de här filmerna då som finns från det online-casinospelet.
Ja.
De sitter så live och dealar. Okay. De ser alla ganska hålögda ut. De har rödsprängda ögon. Och i en av filmerna som florerar så svimmar en av kvinnorna. Hon faller liksom handlöst över bordet.
Okay.
Och det är lite märkligt för ingen av de andra kvinnorna runt omkring henne reser sig och går för att hjälpa henne utan de bara stirrar tomt.
Mm.
Och sen kommer in män och hjälper henne. Och då tar de inte bara henne, de tar också stolen som hon sitter på. Vilket får folk att spekulera om kvinnorna är fastkedjade.
Ja, just det.
Och att det här är någon sorts trafficking-situation.
Ja.
Och i bakgrunden där, med ett munskydd, för det var covid-tider, så tycker då TikTok-folket att de ser en åldrad Lauren Spearer vid ett av borden.
Åldrad? Som var 20 2011? Mm. Ah, okej, så hon är 30.
Mm.
She's men, like so old.
She's like, but you're aging. You're always aging, Christine. Like you can't like get away always. From that.
Det känns så himla TikTok ändå. Att hon så här, där sitter hon, en åldrande tjej.
En åldrande.
Hon är ju nästan 30. Och det är över 30. Lite drygt 30. Kan man säga.
Och vad ska jag säga? Det syns. Men det jag skrev att jag kollade på bilden. Det är inte ens lite likt.
Nej, jag fattar. De vill att det
ska vara. Men det är ändå en helt sjuk grej bara.
Ja, verkligen. Jättehemskt.
TikTok, digging up the shit we didn't want to know.
Nej, precis.
Och sen berättar jag det vidare.
Ja, ja, men det är jättehärligt.
Circle of life. Att det kommer en gammal tant och försöker berätta vad de pratar om. Och de bara, nej, men det var inte så. Så hon var typ så här skitgammal.
Nej, alltså hon var så här, hon hade typ så här grått hår, som en så här rynke, liksom hon var typ så här 30.
Alltså 28-30 minst.
Alltså minst.
Familjen tror inte att det här har med hennes försvinnande att göra.
Nej.
Men det var det. Var det.
Det var det hela.
It's not very satisfying.
Nej, verkligen
but
inte.
But it is kind of interesting.
Men det kan ju fortfarande komma fram då. Mm. För första, om man, alltså, det är väl frågan om de fortfarande letar efter en kropp.
Det är väl svårt att leta efter en kropp. Man får leta
nej,
efter
men
någon sorts...
mer i att, så här, att man jobbar på de här två seriemördarna som sitter i fängelse.
Alltså jag tror så här, får de in nya tips, vilket de väl får då, så utreder de det. Och familjen har sin egen utredare som också springer på tips.
Fortfarande?
Mm. Men alltså man får, det är väl ett cold case? Det här cold case,
vem ett
är
ett cold case?
Det måste vara det så kallat cold case.
Det måste vara så jobbigt för föräldrarna att inte ha
Nej men gud, ja. Jag kan inte ens, jag tycker jättesynd om dem.
Det är som 12 år senare.
Och så att de liksom... De lyckades få fram en bra tjej. Det är inte så lätt.
Nej.
Hon blev 20, hon pluggar, hon har kompisar.
Ja.
Hon såg för jävla trevlig ut. Alltså du vet, en så här härlig American girl, like really nice. Just, ja men du vet.
Ja, nej, det är så hemskt.
Det är lite, ja, och så bara, va? Vad fan, var liksom, verkligen avhuggen mitt i steget bara.
Ja.
Nej. Så det är ju
deppigt. Supertragiskt.
Ja. Hörrni, tack för att ni lyssnar och står ut med att vi låter exakt likadant.
Ja, men alltså, jag ber om ursäkt, förlåt.
Tack för att ni orkar vara med. Vi får helt enkelt skicka alla hopp och thoughts and prayers som vi har till Elinor och Lisen.
Mm.
Lilla gumman.
Slutten.
Så hoppas vi att hon är tillbaka på torsdag eller nästa måndag. Och det, just det, om man vill så kan man då bli Acast Plus-lyssnare. Då får man avsnitt på torsdagen också. Och de släpps också varje vecka.
Gör det, gör det.
Gå in i avsnittsbeskrivningen och följ länken så kirrar ni det direkt. Hörrni, tack så mycket för den här veckan. Ha det gött. Hej då.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.